Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. För att vara lite självrefererande. Vi har ju pratat en del om ekonomer genom åren i den här podden. Jag kallar mig lat, men jag orkar faktiskt inte riktigt räkna ut hur många ekonomer vi har nämnt. Vi har gjort specialavsnitt om ganska många. Jag har intervjuat hundratals ekonomer, tror jag. Oftast har jag intervjuat de här ekonomerna om sig själva, eller i alla fall om deras tankar. Och jag har också haft tankar om de här ekonomerna. De har varit roliga och tråkiga. De har haft intressanta och ibland lite för basic tankar. De har forskat på grejer som har intresserat mig och grejer som jag inte riktigt har förstått. De har varit geniala, helt vanliga, trevliga, självsäkra, tvivlande, sura. De har låtsats att de inte haft tid. De har skickat ungefär 200 kompletterande artiklar till mig om jag verkligen vill förstå det här ämnet när jag redan har skrivit klart mitt manus. Oavsett vad så är det nästan alltid kul att prata med ekonomer, för att de drivs nästan alltid av en vilja av att förstå oss människor och förstå samhället lite bättre. Och inte en enda gång när jag pratat med dessa ekonomer, ofta om andra ekonomer, så har jag tänkt, vem är egentligen bäst? Så här, det är klart att jag har tänkt att vissa ekonomer verkar vara lite skarpare än andra. Men jag har aldrig tänkt, vem är bäst på att vara ekonom? Jag tänkte på det lite kanske som att det vore som att utse den bästa konstnären. Vad ska man bedöma den på? Det är klart att det finns hyperrealister som Leng Jun, som kan måla otroligt figurlikt. Hans tavlor ser ut som fotografier. Men att säga att han är en bättre konstnär än Cézanne eller Turner, det tror jag inte ens att han själv tänker. Det finns också konstnärer som har skapat rakt av nya definitioner av vad konst är. Hur mäter man dem mot varandra? Och så finns det ju Renoir, som inte kan göra någonting bra, men som ändå är så känd. Och känd är väl bra? Och lite så är det med ekonomer, har jag tänkt. Det finns kända, det finns inflytelserika och det finns skickliga ekonomer. Det finns nytänkande, omstörtande och ekonomer som faktiskt har förändrat världen. Och inte en enda gång har jag alltså tänkt på vem som är bäst. Tyler Cowen däremot, han har tänkt som han har tänkt. I åratal har han tänkt.
It dates from COVID times. So when COVID came, everything was locked down, especially in my country. We didn't know when it would end. Libraries were closed. There were all sorts of other problems. And I thought I needed to have a project that I could do during severe COVID times.
Tyler är, håll i dig, ekonom. Han är professor i ekonomi på George Mason University. Och det han började tänka på under covid, det var då, vem är bäst? Vem är historiens bästa ekonom? The greatest of all time, eller som kidsen förkortar nu för tiden, the GOAT. Så han skrev en bok om det. Den heter också GOAT, Who is the greatest economist of all time. And why does it matter?
I enjoy impossible tasks, so I did it. And that's the basic story of the book. So it's a kind of accidental history. I probably would not have done it otherwise, but in retrospect, I'm very glad I did.
Så idag i Kapitalet ska vi följa med Tyler Cowen på hans jakt efter geten. The Goat, världshistoriens bästa ekonom. Vem är det och varför spelar det någon roll? Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Vem är världshistoriens bästa ekonom? Det är frågan vi ställer oss idag. Och den som ska besvara den är Tyler Cowen, professor i nationalekonomi och författare till boken som heter GOAT, där han vänder och vrider på den här frågan. Och alltså, det finns ett gäng brasklappar man nog ska få in här. Tyler Cowen har också brasklappar, men jag tror att jag ska börja med mina egna. Först och främst, det här är Tyler Cowens lista. Han sitter i nomineringskommittén och han är ensam ordförande för jurygruppen. Det här är alltså inte någon slags objektiv lista. Och det är också Tyler Cowen väldigt tydlig med själv.
And one fundamental innovation behind this book, it's written from the point of view of a fan, not an academic. So I just thought, which are the books that I really enjoy about things? And so often they're books written from the perspective of a fan. You know, a sports book or a music book. And no one quite had done this with economics, and I just thought I should do it, like I am a fan. I love these people. I enjoy reading what they did. I'm enthusiastic about them.
Och sen då, det här kommer då inte på något sätt att bli ett heltäckande avsnitt där vi på riktigt hinner gå igenom alla pros and cons för de nominerade ekonomerna. Ibland kommer Tyler att avfärda vissa av de som är nominerade eller saker som de nominerade har gjort som dåligt. Och då får vi lite mer än vanligt ta ekonomen på orden. Det finns helt enkelt inte tid att sätta saker i relation, förklara, ifrågasätta och relativisera allting som sägs här. Så ser det lite mer som en klackspark. Det här är en amerikansk ekonom som har ett gäng favoriter. Nu kör vi plattan i mattan. Och med plattan i mattan så menar jag såklart, varför i hela fridens namn gör man det här?
It forces you to clarify your thinking about what Hayek, Keynes, Malthus, whoever, what they did, what was good, what was bad, you know, where did they fail? And there's something about the question. It puts structure on the discussion. It forces you to confront which qualities in an economist really matter. And I think that's a useful framework.
Och med det utrett, hur i hela fridens namn gör man det här? Alltså, vad har man för kriterier?
Well, I lay out some standards. They have to have done both micro and macro. They have to have done something empirical. They have to have been involved in real-world policy issues of their time. They can't have been too wrong. So Marx gets ruled out pretty quickly.
Just det. En grej till. Ekonomi och politik hänger ju ofta ihop ganska nära. Och när man ska göra en sån här grej och dessutom då bara ha en jurymedlem, så kan det faktiskt vara värt att göra något av en liten åsiktsregistrering av den jurymedlemmen.
I mean, my personal views on economics would be considered classically liberal, typically. I'm not evaluating the winners on that basis, but it, you know, it probably is what rules out Karl Marx.
Så summeringen, en amerikansk liberal ekonom som bedömer utifrån bredd, djup, hur rätt de hade, politiskt inflytande och huruvida de gjorde både makro och mikro. Det är premisserna.
And you know, I end up with six final contenders. And I think they're the proper six.
Kandidat 1, givetvis, är Adam Smith. The father of economics. Som väl får räknas som den som först pratade om ekonomi som vi tänker på idag. Mest känd kanske för att myntat den osynliga handen. Och jag vet, ibland hävdar man att profeten Mohammed var den första laissez-faire-ekonomen. Men att Gud sätter priserna och att ett kollektiv, medvetet och samtidigt omedvetet av varandra, som agerar utifrån egen intresse och därmed skapar en ekonomisk jämvikt, sätter priserna, det är ändå olika saker. Så mannen som i princip uppfann ekonomi, bra kandidat väl?
Well, Smith is probably the most defensible pick for economic scope. He was the most fundamental. He was the biggest innovator. He was, in a sense, first. All the other economists who come later spring from Smith.
Men.
But I don't think he's obviously the correct point.
För enligt Tyler Cowen.
That if you took the six finalists.
Och jämför dem med Adam Smith.
Of those six, he has the worst understanding of economics.
Enligt Cowen så har inte Smith en 5+ förståelse av kreditsystem. Han sätter inte teorin om komparativa fördelar, alltså specialiserad handel. Och han förstår inte marginalnytta. Smith, när han ställde sin för värdet på diamanter jämfört med värdet på vatten, så tyckte han att det var paradoxalt att det användbara vattnet kunde vara värt mer än diamanter. Istället då för att jämföra det upplevda värdet av en extra enhet vatten jämfört med en extra enhet diamanter.
If I gave Smith my intermediate micro exam, he wouldn't do very well. Or if I just had problems in mind. Now, some of them social issues, he might be quite profound. But a lot of basic economic problems, it would be a waste of my time to sit down with Adam Smith.
Men Smith var först. Världen såg annorlunda ut, så att Cowen förlåter honom. Så inflytelserikast, ja. Bäst.
So, I don't know. You have to put a lot of weight on first. For Smith to win, and I don't see an a priori reason to do that.
Kandidat två. Och ja, jag tycker att det är väldigt kul att Adam Smith just avfärdes som en kass ekonom några minuter efter att Marx diskvalificerades för att ha haft för fel. Men det här är inte min show idag, okej, det är Tylers. Så att kandidat två, vi tar den snabbt för att hinna med. Thomas Malthus, en engelsk präst och ekonom som var besatt av fattigdom. Och känner du, vänta, Malthus, jag känner knappt igen det namnet. Så är det okej, det här är den minst kända av de nominerade.
Well, I think Malthus says goat, you're making a kind of dark horse bet.
Malthus skrev om demografi och om överbefolkning som han tyckte var ett stort potentiellt problem. Och hans teorier om att det finns för mycket människor har blivit lite så på modet igen med klimatförändringarna. Och Talikawen menar att caset för Malthus är
that environmental problems will turn out to be our undoing. That's not my view, but I'm not sure it's wrong, and if they do turn out to be our undoing, I think Malthus rises greatly in the sweepstakes and would have a claim to win. In the meantime, you know, he's in the holding pen. I think he's very much an underrated thinker. He's not the outright pessimist that he's often made out to be. He didn't think economic growth was impossible. He didn't think we're all going to starve. He was very good on matters other than population. He had an aggregate demand theory of economic downturns that was a precursor of Keynes. But still, I don't think he's been shown to have been correct either.
Så Malthus är inte the goat. Kandidat tre då, det är John Maynard Keynes. Och här går vi in på vad som snart kommer bli ett mönster, som är att Keynes är en person som vi har gjort ett helt avsnitt om. Avsnitt 250. Så att vi kommer inte gå in på några superdetaljer här. Men highlights. Han tog sig an den stora depressionen med rak rygg. Han hjälpte England genom och efter kriget. Aktiv finans- och penningpolitik samt Bretton Woods-systemet är några av hitsen. Och Keynes var en av de personerna som verkligen var med när och där saker skedde.
But Keynes was more of an inner circle kind of guy. Well, I'll be at Bretton Woods and we're going to put in, you know, my system. I think that actually worked reasonably well. Overall, I'm glad Keynes was the insider. But there are cases such as the Treaty of Versailles where Keynes wasn't quite right. He overestimated the potency of fiscal policy. I think he was overselling to policymakers and other matters. He wanted to socialize investment. That was his main policy recommendation in 1936, and that's a terrible idea.
Enligt Tyler Cowen då, men det behöver nog inte säga vid det här laget. Och Tyler tycker också generellt att det är lite svårt att få grepp om Keynes, för att Keynes ändrade sig ganska ofta, vilket Tyler å ena sidan tycker är hederligt och bra. Men för att göra caset historiens bästa ekonom så ligger Keynes lite i fatet. Så den sammantagna bilden blandad.
Now, Keynes, as noted, there's so many different versions of what Keynes thought. Nationalizing investment worked out badly in many countries. Fiscal policy, I would say it depends on the time period. Sometimes it worked out well, other times not. And Bretton Woods, I think it's still debated how well that worked out. But I think of the imperfect alternatives available at the time, it was pretty good. But I wouldn't say that's a strong consensus.
De tre sista nominerade och världshistoriens bästa ekonom efter det här. Vi, och med vi menar ekonomen Tyler Cowen, håller på att utse The GOAT, the greatest of all time, världshistoriens bästa ekonom. En länk till Tylers bok, alltså hela boken, helt gratis, ligger i avsnittsbeskrivningen. Så generöst. Så summeringen av de tre nominerade som vi gått igenom hittills. 1. Malthus. Han tycker att det är ett generellt problem i samhället om det finns två processer, till exempel befolkning och mat, som växer olika fort. Och att det här kommer leda till imbalans som inte går att lösa.
That's too pessimistic for my taste.
2. Keynes.
Keynes was amazing.
Han var inflytelserik och kul.
He's probably the one you'd want to hang out with.
Men enligt Talikawen är han lite för splittrad och tyckte för mycket om att nationalisera investeringar. Plus, han la lite för mycket tryck på penningpolitik. Och så Adam Smith, som uppfann den osynliga handen, skrev en lång bok där han definierade massa ekonomiska principer. Men tyvärr då inte alla ekonomiska principer.
And it led him somewhat astray.
Det var summeringen. Nu till de tre kandidater som finns kvar. Och först ut, trollkaren från Chicago, Milton Friedman. Och det här är en person som också finns ett avsnitt om, avsnitt 235. Highlights: ökad penningmängd kommer att leda till inflation. Och Phillips-kurvan, alltså sambandet mellan inflation och arbetslöshet, stämmer inte. Två hits. Han var också framgångsrik som politisk tänkare, liberal, och han var också bara en allmänt skicklig ekonom enligt Tally Cowen. Men han var inte utan brister.
Well, trying to manipulate the money supply does not give you macroeconomic stability, and that was his main idea. M2 money control has been displaced by the idea of inflation targeting. So on that, Milton was wrong.
Och det här är ju ett ganska hårt slag mot Friedman. Alltså att man numera menar att man inte kan kontrollera inflationen genom bara penningmängden. Cowen menar att Friedman också blev lite mer av en politisk tänkare än en ekonom på slutet. Han blev besatt av saker som fria skolval, och han blev också besatt av att vinna debatter.
And the great thing about Friedman is how many of them he won. So he beats back the Keynesians. He was right about inflation being monetary. He was right that wage push, cost push inflation was wrong. Right about communism. He won so many debates. But it's like he got addicted to winning debates. And I believe that was bad for his thinking.
Näst sista nominerade, och den sista som vi gjort ett avsnitt om, Friedrich Hayek, avsnitt 246. Nu har jag sagt alla avsnitt som vi någonsin har gjort. Korta versionen: gillade marknader, österrikiska skolan och debatterade med Keynes.
So I think Hayek's great contribution is to take the best of German language continental thinking and the best of the Scottish and indeed British enlightenments and put them together. And no one else had done that. So Friedman learned a lot from Hayek. I don't think Hayek learned that much from Friedman. He should have learned more than he did. Hayek is a deeper thinker than Friedman. He can revolutionize a person's worldview in a way Friedman cannot. Friedman is trying to persuade you. Hayek is trying to make you see the world anew in a quite different and revolutionary way. And of the GOAT contenders, I mean, Hayek wins on that standard. There are more people whose worldview was revolutionized by Hayek than anyone else on the list. And that counts for quite a bit.
Vilket ju låter fett. Så Hayek GOAT? Frågetecken.
Once you get past his top greatest articles, a lot of what he did was wrong or incomplete. He didn't do anything empirical. He ended up becoming a grumpy old man. His political writings, they are profound, but I think ultimately they fail and they fall apart. He didn't have a coherent standard of how he was judging right and wrong. He ended up becoming too continental. And he was a poor writer. You could blame that on language. But I think in some ways he was a poor writer because he wasn't a rigorous enough thinker. He was used to some earlier Viennese milieu where you could put big ideas out there and didn't quite have to clarify everything you meant. Whereas Friedman is so razor sharp on clarifying. He's remarkable for that. And in debates, he would force other people to clarify. That was maybe Friedman's greatest strength.
Så nej, inte Hayek GOAT. Då har vi bara en kvar. Och alltså, det är en person som är kanske lite pinsamt egentligen, men kanske faktiskt aldrig har nämnts i Kapitalet. Han måste ha gjort det, men jag gick ner i Kapitalet-arkiven och jag hittade inte hans namn i hyllorna. Men den sista kandidaten är John Stuart Mill. Mill är lite svår att placera in i det här. Han är en otroligt så här bildad och utbildad person för sin tid. Han är typ en klassisk ekonom. Vänstern är inte superförtjust i honom idag, men liberaler menar att han så korrumperade det liberala tänkandet. Och det finns heller inte riktigt någon sån ekonomisk tradition som man brukar tillskriva Mill. Så att givetvis så är det här Tally Cowens favorit.
Well, as I say in the book, Mill is my personal favorite. I don't think he's the unambiguous winner, but he's the deepest of all the thinkers. He's very much concerned with ideas of liberty and free speech. Of all the GOAT contenders, Mill is the only one who really gave a damn about the problems of women. His best book, Subjection of Women, is about that. I think Mill was right about most issues. Not quite everything, but his overall record, that he was for women's rights, universal suffrage. Basically, he was for capitalism, even though he's sometimes called a socialist. Strongly anti-slavery. Just understood so many different corners of the world.
Det som är minus med Mill är att han inte var en 5+ ekonom. Talikauens nekbetenta.
He didn't have marginalism. He would do better than Adam Smith, but he would not get an A+.
Men trots det så är han alltså Tylers favorit. Men är Mill the greatest of all time? Nej. Självklart inte. För ingen är GOAT.
I don't think we can answer that question. You know, as you know, my book is connected to an AI chatbot. And the chatbot will answer questions about the book. It will summarize chapters. It can tell you a joke based on the book. It can criticize the book. It can do whatever you ask it to do. And if you keep on asking the chatbot, who does Tyler say is GOAT? Each time it gives you a different answer. But I think that's correct. Think of it as a book about appreciation, how to appreciate different talents. And see, you know, they all have a case, they all have a claim. I do say my personal favorite is John Stuart Mill, but I can see clearly there are standards where he doesn't deserve to win. I don't dispute that. I think the cases for Smith and Friedman are easiest to see, but I prefer reading Mill. So there we are.
Och jag hör skriken från gatan utanför. Vad då ingen GOAT? Vad då alla kan vara GOAT? Och jag fattar. Men vi får nöja oss med att Tyler Cowens GOAT är Mill, att alla får ha sin egen GOAT och att det såklart beror på hur man vrider och vänder på saker. Resan var väl målet. Däremot så tycker jag att det finns en annan fråga som är värd att ställa kring det här. Hur kan det vara så att alla GOAT-kandidater kan ha så stora brister? Om det här är världshistoriens 6 bästa ekonomer, hur kommer det sig att Tyler Cowen har så mycket dåligt att säga om alla de nominerade?
It's as much art as science. It's very easy to be wrong. The internal mechanisms for correcting your errors are not so strong. And the same kinds of strong personalities that propel people to greatness also lead them askew. That we should all feel better about our own faults, absolutely. Even Milton Friedman, like his main contribution, you know, the idea of controlling M2, the money supply with a fixed rule, it seems that was wrong. And he's one of the top few. You know, many people would say he should be the winner.
Och i slutändan så är också ekonomer mänskliga.
Exactly. And all of these people are human, as we all are. And I think seeing that is part of the key to understanding their work also.
Tyler Cowens bok finns i avsnittsbeskrivningen. Jag som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus, ansvarig utgivare, som också står bakom exakt alla bedömningar som har gjorts i den här podden, är Jakob Buschell. Kristoffer Krok har mixat. Hej då!